Hallå, hallå allihopa. Välkomna tillbaka till avsnitt.
20
Ja,
någonting.
20 någonting, 23 kanske,
Större än
av
20, mindre än 30.
precis av Nordremodemet. Vi är här alla tre idag igen. Anders, Bartek och Patrik.
Hallå,
Och
hallå.
idag har vi lite av en sån här, vad heter det? Grab bag av ämnen ännu en gång. Vi får se hur långt ner i påsen vi gräver oss. Ska vi börja med det som ingen hade en åsikt om? Som var loggning.
Ja, jag kan börja med den, för det var jag ville prata om det, för jag känner mig väldigt osäker på loggning, för det känns som en sån grej som, i alla fall som konsult, när man kommer in i ett projekt så är det redan uppsatt sedan tidigare, så jag har aldrig gjort det från scratch, och jag bara får en logger injektad och så skriver jag till den, så hamnar det på rätt ställen. Men jag vet inte riktigt vart man ska logga saker. Det känns som att det är väldigt bimodalt. Antingen så loggar man typ till log.txt i roten. Eller så loggar man till någon SaaS-tjänst som kostar 50 miljoner i månaden. Och ingenting däremellan. Och så kan man hålla på self-hosten och Apache tjofräs som trillar omkull och kräver Java från 20 år sedan. Så trimodalt.
Det speglar min upplevelse ganska väl också, skulle jag säga.
Men Patrik, jag vet att du har använt någonting som heter SEQ, alltså SEQ, som är en produkt som man kan.
Sik, om jag får be.
SEQ. Vad är din upplevelse av det? Det är en SaaS-tjänst, men den är inte jättedyr, eller den är ganska dyr.
Den är överkomlig skulle jag säga i pris. Det är inte splanknivåer på priset, men det är inte heller gratis. Eller det är gratis för utvecklingar. Har de en licens som tillåter att man använder det.
Okej.
Så jag använder det faktiskt för all min lokala utveckling. Men jag även kört i produktion på ett ställe. Det funkar bra att göra. Det har allt man önskar sig.
Mitt intryck av alla sådana här plattformar, att det är bara typ tre open source-produkter i en trenchcoat. Att det är alltid något Grafana och Kibana och alla vad de heter, som jag inte riktigt förstår vad de gör. Och så i slutändan.
Seek, det är byggt från scratch. Det
Okej.
är ett australienskt företag. De har byggt det i det är en Rust-backend och så har de byggt en egen databas faktiskt till och med för att hantera, för att kunna söka bland loggar. Och sen tror jag en .NET Core frontend på det.
För sen finns det ju någonting som heter Serilog.
Det är samma företag. Så de har Serilog i deras ramverk för att logga. Och Seek är, som man säger, servern som.
Tar emot loggarna.
Fast Serilog är inte knutet till Seek, utan
Nej,
den har,
precis.
Serilog har olika syncs som du skriver till. Så det finns en Seek-sync. Säg det
Just
100 gånger snabbt.
Jag har använt Serilog, jag tycker det är jättebra. Som jag minns det, nu var det många år sedan. Men det var liksom robust, ganska enkelt, men lagom mycket, vad ska man säga, sätt att haka in det man ville, både i termer av hur man ska berika loggarna och hur man får ut loggarna, som sagt, i olika syncs. Så jag tyckte det funkar ganska bra. Det var ju så här mycket, men inte så pass bökigt att köra heller i liksom ett grundscenario, att det var jobbigt att använda det även hemma liksom. Utan det tyckte jag var ganska bra. Jag har inte rört det i många år, men jag tänker att det nog har fortsatt där, låter det som. Att det inte blivit liksom för fyllt med typ enterprise features eller liknande som gör det svårt att använda.
Det är väl det som är positivt med loggbibliotek, det är att det inte finns så väldigt mycket att lägga till,
Nej,
tänker jag.
jag skulle komma lite till det, tror jag. Eller kanske inte exakt, men det är som Bartek nämnde det här liksom att det är antingen log.txt eller så är det liksom en typ cloud-lösning med syncs, ingestion engines och olika typer av query languages, liksom att det är det eller något av de två. Men jag tycker att det är ett svårt problem att generalisera, alltså att om man ska bygga en liksom tjänst för loggning som alla ska använda, så måste man ju ha stöd för det här, liksom vi producerar en terabyte text i sekunden och vill kunna söka den snabbt. Och då blir det ju liksom ett jävla åbäke. Det kommer man inte ifrån om man ska ha en tjänst som kan stödja allt det. Så för liksom den lilla utvecklaren så är det ju, det är ju svårt att använda dem och bara säga, jag vill bara ha den här liksom enkla versionen av Cloud Enterprise Logging. För den finns knappt, tycker jag. Den är svår att hitta som tjänst. Men jag har inte sett, jag har inte kollat in SIG alls. Eftersom Serialog är bra så tänker jag att det låter ju som att de kanske vet vad de gör.
Det är värt att tillägga också att SIG, det är inte bara loggning av text utan det är strukturell loggning. Så du kan skicka med kontext. Och även kontext inline i meddelanden som du skriver till exempel order och sen hakparentes order ID och sen skickar du in order ID som ett argument, så kommer den hålla reda på det, så kan du söka på order ID sen bara. Så det är ganska smidigt för till exempel korrelationsidén och sånt. Att man,
ja, det känns man, som att struktur... Förlåt, du var inte färdig, Patrik.
Nej, jag var färdig. Typ.
Ja, ja. Nej, men det känns som att strukturerad... Alltså, typ JSON-loggning är det ofta man pratar om. Det känns som att det börjar bli standarden. I Go, som ju är lite sådär mån om att ha mycket i ramverket... Från början har ju funnits ett loggpaket jättelänge sedan start som bara liksom är typ en pretty printer med timestamps ungefär. Lite förenklat. Men för något år sedan eller två så lade de till S-log, alltså structured logging, som ett paket i Thunderlipet just för att stödja det här. Och typ, de ersatte ju 78 olika open source-varianter som redan finns men har stöd för att använda dem också och så vidare. Men det kändes som att det ändå var talande att Go, som ändå både vill liksom ha allt det viktiga i standardlibet men inte heller tänkt massa skit i onödan, la in motsvarande JSON-loggning i
paket. Det är bra att det finns 78 olika open source-libbar sen när Google plockar bort det en dag. Men deprecatar hela libbet. Eller Go.
Ja, eller Go. Det är ju ett problem. Till skillnad från Microsoft som aldrig skulle göra något sånt.
Grejen är att nu ska inte jag försvara Microsoft här, men de kanske deprekerar saker, men det finns alltid kvar.
Det är alltid så här, inom parentes classic, inom parentes review, inom parentes deprecated, men det finns kvar att använda alltid.
Exakt.
Ja, jag är faktiskt team Microsoft i termer av, vad ska man säga, språk stewards, skulle jag välja Microsoft framför Google, kan jag ju säga.
Har ni sett den videon när det är någon som uppgraderar Windows 1 till Windows 10, tror jag det. De bara kör. Det är ganska bra commitment av Microsoft, tycker jag, att bara... Och programmet, jag tror det är kalkylatorn i Windows 1 som de kör i varje, som öppnar i varje version så här, och den funkar fortfarande.
Vad är han heter, han som bloggar på Microsoft?
Raymond Chen heter han.
Raymond Chen, precis, exakt. Ja. Hans blogg är en riktig guldgruva av såna här bakåtkompatibilitetsgrejer. Som typ när de har specialkod i kärnan för typ SimCity 2000 för att den inte ska krascha i Windows 2000.
Det är lite coolt.
Mysigt. Men tillbaka till loggning.
Ja.
Om man pratar om loggning så kommer det nästan alltid någon smart person att säga, men fast menar du inte egentligen monitoring, eller menar du inte egentligen vad det nu heter, tracing och så vidare? Det kanske är det jag menar, men använder ni er av andra saker än logga liksom? För mig är en logg är typ det här hände, möjligen att det är relevant information eller att det var ett fel som hände, men jag kör ganska lite metrics generellt, skulle jag säga.
Vi kör Open Telemetry Tracing på jobbet i kombination med loggar. Och sen åker allting upp i Splunk och så blir det sökbart. Det är trevligt där. Det är trevligt att kunna se traces på saker. Men det är inte alls lika användbart, tycker jag, som att kunna följa typ loggar på ett korrelationsidé. Till exempel. Bara kunna följa exakt vad som har hänt i textform.
Jag känner att arbetsinsatsen för att få till observability och telemetry och allting är typ 10 gånger så mycket som att få till loggning. Om man använder det omvänt.
Nej, men jag tror inte det. Alltså det är hyfsat standardiserat, den här OTEL-standarden. Och det finns olika, det finns ganska mycket verktyg som open source för så här.
Jag baserar det helt och hållet på ett uppdrag där jag skulle få en servicepass och prata med Datadog. Något av de här jättedyra paketen. Det var inget roligt. Mycket citrixa in till VM-ar och öppna portar och usch.
Det låter inte så roligt.
Jag tycker att det finns absolut, alltså speciellt tycker jag att hålla koll på liksom average roundtrip time på anrop och den typen av sån här metrics som kan ge en känsla av att inte någonting här är fel. Eller typ antal exceptions, alltså den typen av sån här liksom, det luktar konstigt här, fel eller bevakningar. Jättevärdefulla tycker jag, för, alltså för rätt typ av tjänst såklart, och liksom vad man bygger. Men jag har jobbat med det tidigare och det var över Kibana tror jag. Ja, det var Kibana då, innan, det var innan Grafana blev stort tror jag. Men och då var det mycket så, alltså live dashboard som visade liksom aktivt senaste dygnets latenser i olika percentiler. Och det var jättevärdefullt för oss, men det var för att vi byggde en tjänst som var belastad med konstant trafik och som behövde vara upp hela tiden och så vidare. Och då är det ju verkligen, kan det vara värdefullt att känna att man har en tillit och även att man ser att en viss, ja, vi gjorde en deploy igår och nu har vi liksom 50 mer exceptions i timmen eller någonting. Och det är också värdefullt att kunna få en liksom känsla för sånt. Men det hjälper ju inte den här liksom, det ringde en kund igår som sa att det blev något fel med köpet som han gjorde här.
Mm.
Kan ni liksom, då vill man ju ha de här loggarna och kunna spåra personen. Eller spåra anropet eller händelsen. Och där är det väl jätteskönt att just ha den här strukturella loggningen där man kan liksom ha ett user ID som finns sökbart på varenda loggpost. Så det, alltså det finns ju värde där. Det är klart, det är lockande tycker jag, att så här, steg ett, file new project. Steg två, lägg till loggning och metrics och allting. För då har man det där liksom. Och sen är det bara att låta det ticka på. Men det svåra är väl sen att få ut någonting ur det liksom. Man kan ju bara spara in datan, men att faktiskt via en tjänst, vad det än är, skapa den här liksom översikten kan vara rätt tidskrävande ofta. Sen blir jag aldrig klok på sök, att de har olika typer av söksyntax, alla de här tjänsterna.
Det är svinjobbigt. Har ni sett Splunks söksyntax?
Mm.
Det ser ut som om man har fått en stroke typ och designat SQL.
Det är lite som MongoDBs syntax också. Att liksom är, vi bygger om SQL till att vara JSON-baserat i omvänd ordning på allting. Liksom. Ja. Ja, nej, det är jobbigt. Och det, man kan förstå ju då att man kan inte bara ha så här regexsökning över all text i hela världen. Det kommer ta så lång tid och sådär. Men jag tänker om man har slänger allting i en Postgres i JSON-kolumn där och gör ett, vad heter det, gin-index, så är det typ snabbt nog för de flesta. Men visst, sen kommer de här liksom via 1 terabyte i timmen. Vi behöver kunna söka och då går det inte längre. Så att jag, hopplöst. Man kanske borde bygga en egen tjänst.
Ooh, famous last words.
I Rust. Fast om du har gjort det i Rust, du har kört. Ja, nej, men det är loggning eller sånt. Och som du säger Bartek, att det är någonting man gör liksom. Antingen kommer man in och det finns och så är det bara här loggen, kör. Eller så tar man upp det en gång och då har man blivit en expert på loggning i en vecka eller en månad. Och sen så är det bara, ja, här är loggningen, kör. Så det blir inte, det är inte någonting man gör så mycket med, tycker jag. Så här dagligdags.
$790 per år kostar det SIK.
Mm.
Det är typ vad det kostar per loggrad i Splunk, tror jag. Ungefär. Vad jag har hört, i alla fall.
Kommer upp en pop-up. Vi äger ditt företag nu. För du har loggat för mycket senaste timmen.
Du har negativ 2 deciljoner i skuld till oss. Det är liksom kört. Ja, nej, men det var det kanske. Jag vet inte. Men
det var lite fint att företaget bakom SIK heter Datalust.
Nice. Mysigt.
Ingen kink-shaming.
Det var därför de byggde ett loggningsramverk, så att de skulle få jättemycket data och fida sin kink. Nej, förlåt, nu går vi vidare.
Nej.
Jag säger som förut, vad bra att du inte tryckte på rekorden. Och nej. Ja, till nästa. Heta potatis som är integrerade utvecklingsmiljöer. Alltså IDE-er. Det hände ju någonting i veckan, för att vi är ett nyhetsprogram också. Nämligen att, vad heter de? JetBrains har släppt, eller snarare har lättat på betalkravet för Rider. Så att om man är icke-kommersiellt syfte kan man använda det gratis. Alltså motsvarande community edition för vissa studio, antar jag att det är typ samma upplägg. Det är lite kul. Du är ju en rider or die person, Patrik, eller hur?
Jag vet inte om jag skulle säga or die. Det känns ganska definitivt. Men jag gillar Rider. Yeah.
Ja.
Tycker att...
Och Bartek är en rör inte mitt Visual Studio.
Nej, jag har faktiskt börjat använda Rider. Och det är okej.
Hela upplägget är kört nu.
Nej, men jag håller på och testar. På uppdraget sitter jag 100% med Visual Studio. Och hemma labbar jag med Rider. Och den är fine. Ja, den är fine.
Det tar ett tag att vänja sig. Men du kan ställa in så du kör Visual Studio.
Ja, men det har jag gjort. Så jag
alla mina... Keymappen.
Jag ska tillägga att jag har aldrig tyckt om ReSharper. Jag har typ aldrig någonsin installerat. Varje gång jag har installerat det så har jag installerat det efter någon dag. Jag vet inte om det var en implementationsdetalj förut som gjorde att hela Visual Studio blev så här 20% långsammare.
Och det är långsamt. För Visual Studio är så jävla långsamt.
Jag tycker inte det. Jag har aldrig upplevt det som... Men jag vet inte. Jag kanske inte har jobbat med tillräckligt stora projekt.
Det fina med Rider är, det bygger ju på ReSharper-motorn så att säga. Men det första man gör är att stänga av allting som har att göra med JetBrains analyzers och liknande. Och sen bara köra på analyzers som du har i spesade i ditt projekt.
Det där, jag har ju suttit med Goland som ju också är JetBrains samma liksom grund-IDE då. Men för Go... Det är jättebra, men just det här, de har ju ett problem JetBrains, att de har liksom tre nivåer av våra regler och sen reglerna som finns för språket och sen editor config och sen kan du, det är liksom
exakt samma problem som i Rider.
Ja. Och det är ju bökigt, det har säkert blivit bättre med tiden tänker jag med editor config även inom C-sharp-världen, liksom att den kan få äga lite mer, men det är ett bök det där.
Ja, de har lite problem med editor config, att de inte respekterar. Men jag har det som standard att jag tycker att om jag bygger någonting från kommandoraden så vill jag ha exakt samma varningar och fel som jag har i mitt IDE. Och är det liksom någon diskrepans där mellan så blir jag irriterad. Typ om jag sitter i IDE och så får jag en varning som jag inte ser när jag kompilerar den när jag bygger från kommandoraden.
Nej, jag håller med. Inte minst för att man vill inte liksom ha... Jag vill inte ha det grönt i det, sen får man en warning as error på ICI någonstans. Liksom. Det är ju miserabelt. Jag håller med. Och det tycker jag var det som fick mig att liksom backa från Rider när det var någonting jag skulle kunna jobbat med dagligen för några år sedan. Liksom. Att jag kände att jag orkar inte riktigt sätta mig in i det här. Och alla andra kände Visual Studio, så det var liksom typ lite skitsamma. Men alltså, jag håller med om ReSharper. Jag har aldrig riktigt gillat det. Det finns ju grejer som man tycker är helt okej med det, men jag tror att det som jag tyckte om med ReSharper för typ 8 år sedan eller så är sånt som jag idag är så här skitsamma. Skitla i den här grejen liksom.
Vi kanske ska berätta vad ReSharper är för folk som inte vet.
Ja, vad är det?
Ett plugin till Visual Studio som slänger på massa funktionalitet som från början inte fanns i Visual Studio, men sen har det liksom successivt droppat in. Så jag skulle säga att jag vet inte om ReSharper tillför riktigt mycket i dagsläget, bortsett från sådana saker typ som att ordna mina metoder i alfabetisk ordning och andra Uncle Bobismer som kanske inte är jätteviktiga.
Jag minns en sak som fanns i ReSharper men som inte fanns i VS då, och det var nog att kunna editera parametrarna till en metod eller funktion, att kunna ta bort en parameter och den ta bort den överallt i alla andra och så vidare, eller flytta på dem också så här liksom. Sånt som man gör en gång i kanske kvartalet, men när man gör det så är det ju skönt och det går att göra automatiskt liksom. Och för stora kodbaser är det skönt där, men och vissa refactorings som var liksom, det här är bra att få hjälp med, men också såna, sånt som kom mer och mer i Visual Studio också, så att ja.
Men jag tror att var till stor del ReSharper som drev den utvecklingen i Visual Studio, för jag vet inte om ni kommer ihåg det, men Visual Studio var ganska kast när det kom till refactorings för typ 10-12 år sedan. Många sådana saker som man tar för givet idag i vilken LSP plugin till en editor som helst, som att göra en semantisk omdöpning av en variabel eller en typ eller en funktion.
Ja.
Det funkar ju typ inte i Visual Studio för 10 år sedan.
Nej, det var typ så länge de hade de här liksom regnbågsfärgerna på Visual Studio-loggan så var det ett kast i det. Så jag minns det.
Förutom Visual Studio 6.
Var det bäst?
Det var det bästa. Nej, det var inte.
Tänker du på Visual Basic?
Jag som är lite undersöker har nu
Visual C++ 6.0.
Jag tror att jag har lite problem med mitt ljud eventuellt, att det hoppar lite. Jag får se om det är inspelningen eller bara hos mig.
Jag tycker det låter bra. Vi
är jättesuddiga i kameran också, så det måste vara kanske med mitt nät i kast. Men det ordnar sig nog. Jag är ju lite, undersöker lite .NET igen på lite mer på allvar och labbar lite med det och sådär nu igen. Och det är ju mysigt. Jag har ju även kollat in den här liksom
Ska ni skriva om allting i .NET nu?
Såklart.
Go var inte så bra trots allt.
Det är bara att submitta allting till ChatGPT. Det är ju ingen fara. Nej, jag undersöker Visual Studio Code ihop med den här nya pluginen för C#, som jag tror att det blev en massa skrik kring när den kom, för att det liksom är en proprietär plugin typ till VS Code för C#. Men den verkar ganska bra. Den verkar göra mycket av det som man vill ha ifrån, alltså som man saknat från Visual Studio, som gör lite mer den här IDE-känslan. Så det är ju kul att det kommer mer om man vill ha en cross-platform lösning som inte är JetBrains och som inte är icke-cross-platform. Så det är ju kul. Ja, det verkar vara ganska många som kör VS Code för C# också numera. Jag vet inte om jag är ute och cyklar där, men tycker jag ser det oftare.
Personligen har jag jättesvårt för VS Code. Och det är för att man måste ta massa beslut om vilka plugins man ska använda för saker. Och det finns typ 3 plugins för varje grej som alla är typ lika bra och har nästan samma featureset, men inte riktigt. Och så måste man liksom plocka ihop sin egen editor. Och min personlighet går inte alls ihop med det. Det är samma sak i typ spel där man kan customisera sin karaktär eller sitt fordon. Ge mig bara default-installationen och se åt mig vad jag ska göra.
Men det låter som att du behöver prova på Vim.
Jag är lite avundsjuk på sådana som är bra på Vim. Det är nästan, det är som att titta på en lavalampa när de håller på och så klickar det samtidigt. Det är lite mysigt, men jag skulle aldrig orka committa till det. Förlåt, Anders, tillbaka till det du pratade om.
Jag var klar sedan länge, så det är ingen fara, tror jag. Men om vi går liksom till mer generellt plan och inte bara C# fokuserade, vad liksom vad pågår med alla IDEer och texteditorer idag? Allting är ju LSP-drivet nu, typ, känns som. Och det är ju kul. Det är en bra grej, liksom. Som väl kom från Microsoft från början. Gjorde du inte det? Hela LSP-konceptet, ja. Det är ju kul. Microsoft har ju ätit upp så mycket av de här coola open source-grejerna. Det tycker jag är roligt att det liksom är... Ja, nu byter jag ämne igen, men...
Jag tror inte det kom från dem, men jag tror att de standardiserade.
Så var det nog. För VS Code då, just tidsvis. Ja, Richard Stallman skulle snurra i sin grav om han var död.
Ja, den gamla liraren.
Ja.
Jag använder lite små editorer vid sidan av. Dels använder jag LinkPad när jag ska testa någon liten grej i C-Sharp som jag inte är helt hundra på. Rekommenderas varmt. Det är typ som en REPL med autocomplete om man betalar för licensen. Och den har jättemycket smidiga funktioner som man kan typ connecta direkt till en databas och köra lite queries med C-Sharp och Link. Och den är fin. Men så har jag Sublime också som jag använder för typ redigera YAML-filer och titta på textfiler. För den startar så jävla snabbt. Och anteckningar, har ni sett att anteckningar har fått... Ja, ni kör ju inte Windows någon av er, men...
Jag kör både Windows och Mac.
Ah, okay. Har du sett att det har fått tabbar?
Ja, jag har sett det.
Jäkla nice.
Och den frågar inte om man ska spara när man stänger
den. Ja, jag vet, det är det bästa.
Tråkigt att höra att de fått tabbar. Det första jag gjorde när jag lärde mig C-Sharp var att bygga SharpNote, som var anteckningar fast med tabbar. Och tänkte, nu ska jag ha en killer feature här och sälja min app med. Det var, kom inte så långt, men jag byggde klart den i princip. Det är tråkigt att höra att jag inte längre kan konkurrera där.
Vi får göra det till en SAS-lösning.
Ja, nej, men det är Sharp Notify. Eller
Notes as a service.
Ja, man skämtar, men det finns ju garanterat jättemycket Notes as a service-tjänster. Inte typ alla de här som man betalar för numera det.
Du får pivoa till en till loggningslösning istället.
Ja. Ja, det var kul. Jag byggde med, jag tror det var måste vara VPF jag gjorde det i. För att skulle vara det som då var det nya, så jag lärde mig det nya för att göra desktop-appar. Jag tror det är enda desktop-appen jag har byggt i VPF sen dess, men det var värdefull erfarenhet ändå.
Apropå det, pyttelitet sidospår, använder ni mycket native-appar nu för tiden? Det känns som att allting är webbappar nu för tiden, eller typ wrappers runt webbappar.
Menar du på desktop då?
Ja.
Jag tittar här. Vad har jag för program egentligen? Ja, alltså jag vet inte. Är typ Spotifys app säkert bara en webview eller någonting, kan jag tänka
mig. Ja, men det tror jag.
Electron var i alla fall.
Ja.
Vart drar man gränsen? Är det att det kör ser en process på i ditt operativsystem?
Om du kan få samma program i en browser som native så...
Jag menar, VS Code är väl också Electron?
Ja.
Är det inte, och det är väl inte native då? Jag vet inte vad native betyder längre.
Jag tänker icke-native, alltså absolut native. Men om man tänker om det som du är ute efter lite där är väl om du öppnar en browser för att komma åt mjukvaran eller om du öppnar den från ditt operativsystem.
Ja, precis. För jag kör typ fork för Git för att jag är en .NET-utvecklare och klarar inte av kommandoradsverktyg. Men den ser ju väldigt native ut. Den ser ut som ett Windows-program.
Men det är väl två utvecklare på den, tror jag. Jag tror jag läste om, och de har en Windows-port och en Mac. Är det Mac eller Mac och Linux? Det blir två personer. En fokar på Windows-versionen och den andra fokar på den andra versionen.
Okej.
Okay. För mig.
Det är ju lite... Man saknar ju när programmen bara var ett program och det inte var typ så här, ska jag ha desktop-varianten av Slack eller ska jag ha tabben med Slack? Och ibland klickar jag på en länk i Slack och så öppnas den i fel Slack för att jag... Ja. Så är det även med Discord. Jag vet inte ens om Discords desktop-app är Electron eller inte. Kanske inte är. Men det är liksom...
Det är säkert Electron. Mycket.
Det fanns ju en tid när alla skulle ha en hemsida och en mobilapp.
Mm.
Och det känns som att nu liksom ska alla den här typen av tjänster ha en webbversion och en desktop-version av samma program. Och jag tycker att det är lite irriterande.
Visste ni att man kan reloada Electron-appar som typ...
Mm.
Både Slack och Mattermost och Discord och alla de där. Om man trycker Ctrl-R så laddas hela appen om.
Ja, det är lite konstigt. Ja, det är ju ingen nyhet, men det är lite störigt när de här applikationerna läcker så förbaskat mycket som de ändå ganska ofta gör. Att man typ av misstag trycker på Command Plus och så börjar man zooma in i sin desktop-app för att det är det man läser. Ja, men... Jag har upplevelsen att på Mac så finns det mer av den här typen av liksom, vi är två dudes som bygger den liksom perfekta appen som gör en enda sak och den kostar 80 kronor i månaden och den är byggd i Swift och folk faktiskt betalar för det.
Mm.
I Windows är det mer liksom jag vet inte säga det här fula ordet, men Ronalds Universal Number Cruncher och såna, den typen av liksom hemmabyggen från någon gubbe i Utah typ, som funnits som freeware i 25 år liksom. Men Mac har mycket mer, liksom, allting heter Katana och Snap, typ.
Min upplevelse sen jag bytte till Mac, eller som min, är att de flesta grejerna som byggs till Mac är mycket mer välpolerade än till Windows. Så jag har köpt massor av mappar faktiskt, men det känns lättare liksom, när man får någonting som är stabilt och liksom funkar bra och välpolerat. Till skillnad från Roberts Number Crunching App. Skriven i VB6.
Ja, skriven och underhållen aktivt i VB6. På en Windows XP-dator någonstans. Liksom. Den enda appen som jag har på min Mac-desktop som aktivt stör mig. Som är instabil och buggig. Och jag sen på dagligen. Den är förståeligt. Den är byggd av ganska litet företag. Som inte har så mycket resurser. Det är OneDrive. OneDrive desktop-app på Mac är verkligen, ja, det är något av det värsta jag använt. Utöver att den också då, om man vill ha sina filer lokalt så har man två kopior av filerna. Så de tar dubbelt så mycket plats på disk. Så jag hade just 700 GB om andra filer på disk. Jag tyckte bara, nej, det här går inte längre. Liksom. Så att den appen får gärna göra sommar och större företag som kan köpa upp dem och snygga till den. Ja, alltså, jag tycker om att på Mac, när man på Mac har de här små ikonerna där uppe liksom, som är de här apparna man har köpt, känns det ganska nice. Men på Windows, alla ikoner i SysTrain känns mer som oftast.
Tycker känns jag. Som något som HP installerade för att kunna påminna att du ska uppdatera bioset varje dag.
Ja, eller så är det en pixlig ikon som är uppskalad från 16 till 16 pixlar. Någonting, liksom, sådär. Det finns ju en skärm med det också förvisso, men ja.
Nu är jag sugen på en Mac igen. Det är den tiden på året.
Jag satt och kollade på en M4 igår faktiskt.
Pappa ska få en liten julklapp för 47 000.
32 bara.
Ja, då så.
Jag kan inte... Jag har en M3 så jag kan inte riktigt rationalisera det.
Men jag tror att det är ett problem för Apple att... Men jag har en M2, och visst det var ju typ en max-spec när vi köpte den i företaget, men jag skulle kunna fortsätta med den i flera år utan att alltså, märka någon skillnad på en M4. Det är inte så att jag liksom kör massa 3D-pipelines eller sån här real-time audio processing. Alltså, visst, ibland kör jag DAC-DB liksom, tar all ram och sådär, men generellt så känns det inte som att det är jättemycket som belastar datorn just nu i det jag gör. Och den är fortfarande typ hel och ren liksom, och snabb. Och ingenting i paj med hårdvaran. Så att nu känns det som att nu M3-generationen skippar jag helt. Bara skippar jag ens tänka på. Sen kommer M4 nu. Det börjar locka med M4 för att det är kul med en ny dator. Men har de byggt bra datorer nu? Apple? Är det kört liksom?
Mm. Det är nog därför de försöker pivoa till subscription-grejer och...
Och det där, Apple Intelligence.
Ja, det är en stor
pusha allting.
Det är en stor vinst förvisso. Att få lite hjälp.
Jag ska inte ha något emot om de tog typ 2% av energin de lägger på Apple Intelligence och lägger det på att få Siri och typ förstå. Talsyntesen för Siri, den är typ sämre än på min dammsugare. Jag förstår inte hur det är möjligt.
Men jag tror att de har pluggat in Apple Intelligence i Siri också. Att det är liksom någonting de nämner.
Jag hade varit nöjd om de bara hade byggt en vettig fönsterhanterare till macOS.
Mm. Och en bättre finder.
Mm.
Håller med. macOS är ju slående kast. Alltså för att vara liksom det här, allting är designat perfekt, allt sitter ihop, hårdvaran är så cool och liksom, och sen kommer man in och så känns det i Finder som att man liksom är Windows 98, typ i termer av hur det funkar och hur svårt det är att navigera i det, och liksom, det är verkligen inte slipat.
Mm. Håller med.
Man måste ha magnet eller något liknande för att kunna navigera, för att kunna flytta fönster och sånt, som till och med Windows gör jättebra numera liksom, sen ganska många versioner tillbaka, att kunna snappa fönster till olika kvadranter och sånt. Det kräver liksom en, ännu en gång, 99 USD purchase från någon kille i Cupertino som bygger en liten fönsterflyttare. Liksom. Det funkar jättebra, det är bra, men det borde kanske finnas. Liksom, redan.
Oh, nu är jag inte sugen på Mac längre, jag kom på.
Skönt, varsågod.
30 000 sparat. Hörru, Anders, hur går det med ditt företag? Kan vi prata lite om det?
Ja, det går bra. Det är officiellt grundat. RP Text och Teknik AB. Orgnummer. som jag glömt såklart. Men det går bra. Jag väntar fortfarande på lite sådana här detaljer från alltså F-skattsedel och momsedel och sånt som ska gå igenom.
Mm.
Sista, liksom, sista formella snutten. Men... det är kul. Jag känner mig väldigt förväntansfull och nervös inför det kommande året, helt enkelt.
Hur går det med att lägga upp ditt CV på 30 olika CV-portaler där du måste copy-pasta in saker i textfält?
Ja, alltså det är inte svårt att göra det. Men att börja göra det är något av det svåraste i mitt liv, tror jag. Att börja göra det är verkligen det värsta man kan göra, tror jag. Sen när man väl gör det så får man bara sitta där och lida en kvart och sen är det klart. Men det är, ja, det är också det är provocerande att det fortfarande liksom bara är så här.
Mm.
Och tjänsterna ser likadana ut, men, och alla är rätt dåliga för att de är hemmabyggda liksom, eller använder något sån här tredjeparts system som de köpt in. Alltså det är, ja, det är intressant hur så extremt lösbara problem förblir olösta liksom. Men ja.
Det som är roligt är att det finns en standardplattform som heter typ, heter en Synode, jag vet inte, som konsultmäklare köper in. Och då tänkte jag, men vad bra, då kan jag skapa min profil en gång så kan jag liksom bara flytta den mellan olika instanser. Nej, jag måste liksom copy-pasta.
Det fanns ingen JSON-export?
Nej.
Nej.
Fast är det som är roligt med, för man copy-pastar den här informationen. Så de har all informationen och sen får du ditt första, ska de skicka dig på intervju någonstans och då, här är våran mall, kan du flytta över ditt CV till den? Nej, men vadå, ni har ju mitt CV redan liksom, gör ni det? Så, mer problem kommer.
Detta och dessutom dåligt betalt, alltså IT-branschen, det är kört.
Mm.
Nej, men det är ju alltså, ja, det är ett riktigt problem på något sätt att jobba inom IT på många, eller på många sätt. Men just det kanske också är konsultdelen är ju så här resursskifflande på många sätt. Och då blir det liksom olika system som bara ska saker ska flöda mellan. Och ingen har motiv att göra det bättre, tror jag. Eftersom alla gör det gratis. Alltså alla lägger in CV som gratis jobb liksom. Så om man inte kan differentiera sig nog med att ja, med vår plattform skippar vi det här och det här. Liksom. Vilket för övrigt kan ju vara värt att faktiskt belöna dem för. Remotely, R-E-M-O-T-L-Y tror jag, inte har någon sån plattform överhuvudtaget. De har en Slack-server och folk som är on top of things istället.
Mm.
Så det kan ju, bara den grejen är ju väldigt fin. Och jag är glad att jag pratar med dem och säger, vad kul att ni inte har en jobbig online-tjänst att fylla i saker för. Det gjorde mig genast mer sugen att arbeta med dem.
Ja, jag gillar inte konsultmäklare. Jag skyr dem som pesten.
Nej, men det är intressant. Vi ska prata om lite, tycker jag.
Tänk om det var så när du sålde ditt hus. Så att mäklaren kom in och så tog den 5% av avgiften till ditt nya hus fram tills du sålde det. Alltså det makes no sense. Varför?
Nej, alltså det, och det är ju en skillnad i, om man är rekryterare, en sån som söker folk att anställa på företaget, de tar ju betalt av företaget en klumpsumma, och nästan alltid, för en lyckad rekrytering. Det känns ju mycket mer sympatiskt än att...
Ja, det lät så här, hjälp mig hitta ett gig och så får ni 30% av min första faktura.
Ja.
Mm. Det hade känts helt rimligt liksom. Men ja. Så här, jag har hittat ett gig här och nu ska du betala oss 10% varje månad. But why?
Men du får ju någonting av det också. Du får en mellanhand som har ett system. Du måste integrera det hela tiden.
Jag får någonting. En mellanhand där jag måste fylla i min tidrapport en gång till. Och...
En liten extra fördröjning på utbetalningen.
Mm, exakt.
Ja, nej, det är mycket. Jag menar, om nu mot förmodan någon skulle lyssna som er konsultmäklare, så kan man ju fundera på om man vill differentiera sig. Gör det inte genom att säga att man är det lilla företaget med hjärta, eller att vi har personliga kontakter med våra, för det säger ju alla, utan differentiera er då genom delvis vad det kostar, men också hur det är att interagera med er som konsulter, liksom att man inte blir bara här i tratten, släng in dig i den och om det plingar så säger vi till. Det är ju typ det som det är för alla nästan, känns som jag har gjort i alla fall de senaste veckorna. Sen kan det vara väldigt sympatiska människor som står och man pratar med och som liksom står för tjänsten, men i praktiken så är det ju väldigt mycket själadödande liksom setup och en väldigt transaktionell natur i det man gör. Det är väl fine på ett sätt, men om man skulle hitta en konsultmäklare som tar en fast avgift eller en första månaderna, första halvåret, någonting som inte bara är permanent skatt på din intäkt.
Jag pratar om, du kan lika väl leta efter en enhörning eller någonting.
Men jag kan säga så här, jag har hållit på med det här i 7 år och det har kommit lite konsultmäklare som försökte köra lite olika upplägg som inte är ta 10% av faktureringen. Och gemensamma nämnaren för dem är att de finns inte kvar. Det är liksom, nice. Verkar inte gå och ha en fungerande verksamhet på mindre än 10%.
Mm. Det är väl en fråga om overhead och skalbarhet på något sätt. Så jag förstår väl då, man kan skiffla jättemånga CV:n och så är det 3 sura killar som inte jobbar via, men man får 500 andra att göra det, så det är värt det ekonomiskt såklart.
Ja. Men sen ska man inte glömma heller att många tror också att man absolut måste ha en konsultmäklare, för annars kan man inte jobba på olika företag för de har ramavtal och liknande. Jo, det kan man visst göra det. Om kunden vill ha dig till ett jobb så hittar de lösningar kring det där. Så mitt råd
get
är...
Get good är det du säger.
Nej, men alltså grejen är att typ jag har varit på ställen där de haft ramavtal, det har inte gått via en konsultmäklare, och de har bara gjort så här, okej, men skicka din faktura till den här konsultmäklaren. Och så lägger vi 1% ovanpå det. Och de är så giriga så de tar den där procenten.
gratis pengar.
Nej, men exakt. Men det finns alltid sätt liksom. Så mitt råd är att om du kan inte gå via en konsultmäklare, så ska du absolut inte göra det. Det kanske är självklart, men...
Jag vet inte. Ja, alltså jag har en känsla också av att det är som att det finns en tyngd med uppdragen som är mer i bulk, som också ofta då är sämre betalda, för det är mer liksom vi behöver 10 utvecklare till det här teamet. De är sämre betalda och via konsultmäklare, så att man får, då tar de 10% på ett relativt lågt timpris också. Så om man kan hitta via en kontakt, via någon som tipsar om en, det är klart att det inte alltid går, men då är det ofta både högre betalt, för att det är mer liksom, vi behöver den här personen till den här rollen och han måste vara duktig på det här. Plus ingen mäklaravgift. Så att det finns liksom ett ganska stort spann där i inkomst som kan vara värt att jaga efter. Men det är klart att det kräver ju lite mer hålla på liksom, och kontakter och så vidare kanske. Och även erfarenhet tror jag. Alltså på CV:t liksom. Jag som expert på det som har gjort det i 3 veckor känner i alla fall att det är mitt råd. Typ så. Ja.
Alltså rent krasst, 10% av en arbetsmånad är 16 timmar, vilket är 2 arbetsdagar. Och det är frågan om man vill lägga 2 arbetsdagar i månaden på marknadsföring och knyta kontakter och promota sig själv.
Det beror lite på liksom. Ska du ta ett gig i 3 månader eller 6 månader eller 1 år eller 2 år? Alltså hur länge?
Absolut, absolut.
Det spelar in jättemycket också liksom.
Om man tänker på en schablonkostnad där mäklaren tar 100 kronor per timme liksom, från dig i det du fakturerar. Säg 10% på 1000 lapp till exempel. På ett år, lite lågt räknat, så är det 150 000 kronor liksom, som går till mäklaren istället för in i företaget. Och det är ganska mycket pengar.
Mm.
Och det är permanent.
Fattar många rider-licenser det?
Ja, väldigt många nu när de är gratis. Nej men det var när jag började tänka det var då jag började känna, fan, alltså det här 10% eller uppåt, ännu högre, visar liksom 17%. Att det är, visst, det är ju fortfarande ganska bra timpeng efter det för oftast, men det är ju liksom hundratusentals kronor per år som bara försvinner från företaget.
Men absolut, men för att svara på det som Bartek sa också, att det hade varit okej om de faktiskt gjorde arbete 2 dagar i månaden för mig på något sätt. Mm. Typ så här, leta efter ett bättre uppdrag. Och vi vet att du har ett, men nu ska vi få upp din timpenning här eller liksom representera mig på något sätt. Men de gör inte det. De sitter bara och cashar in. De är lata liksom. Det är gratis pengar för dem. För sen om ditt uppdrag tar slut, då kommer de lägga in en dag eller 2 på att skicka runt ditt CV någonstans.
Ska jag spela djävulens advokat, så har de ju faktiskt lagt väldigt mycket tid innan på att bearbeta kunder och få kontakter och få ingångar som man inte ser.
Jo, men jag menar, den modellen skulle de kunna ha ändå om de tog till exempel en finders fee eller liknande.
Mm.
Alltså, det är ju hela deras verksamhet är att faktiskt ha hitta kunder, ha kontakt. Så det gör de ju ändå liksom. Bara väldigt så här, jag tycker det känns nästan lite omoraliskt, lite fel att bara...
Det man vet är ju att rekryterare överlever ju i alla fall på en modell som inte är en permanent skatt på kommande liksom inkomst för när man hittar ett jobb åt. Alltså de får ju oftast en finders fee, sen är det klart. Men de klarar sig ju generellt som företagsmodell liksom.
Absolut, och sen 95% av alla rekryterare som jag har träffat, de har ju varit... Kanske ha kontakter med, men de är ju kassa generellt liksom. De så här, tror jag på kodsnacks Slack. Det var någon som skrev, någon rekryterare, så bara jättebra att du har Node.js, men kan du JavaScript också? Så här. Känns som det är lite ditt jobb att faktiskt hålla reda på det där om du nu ska sälja det.
Men det där, alltså jag förstår verkligen vad du menar, och det är en intressant skillnad, för det finns ju, som Bartek säger, det finns ju en del i det som är arbeta upp kontakt, tillit hos en viss kund, kontaktnät, alltså socialt kapital i branschen på något sätt. Det är ju en sak som de då kan sälja på något sätt. Och det andra är ju att faktiskt kunna matcha på riktigt. Och det är ju skitsvårt att göra om man inte kan lite mer och är lite mer insatt i branschen och lite mer insatt i tekniken av vad det handlar om. Och vet att om man utvecklas och jobbat i 20 år, inte skriver med att de kan agile, så är det ingen fara. Liksom, för de kan agile ändå.
Ja, exakt. Och hur kan de göra ett bra jobb? Alltså absolut, de har det sociala kapitalet, de har kontakterna, men hur kan de göra ett bra jobb? Hur liksom, om de inte ens kan matcha, om de inte ens förstår vad det är de letar efter, hur kan de, alltså, och så i slutändan så är man ju bara en siffra i liksom en, ja, liksom, du är helt utbytbar mot någon annan i deras värld. Och så är det oftast inte. Alltså, människor kommer med olika styrkor och svagheter och liknande. Så.
Man kan ju fråga sig hur stor del av den typen av arbete skulle kunna ersättas av en kompetent AI-modell. Liksom.
En vadå?
Ja, just det. Jag får inte prata om AI på podden. Förlåt.
du menar typ ett program som typ kan matcha...
En for loop som matchar strängar mot varandra.
Ja.
Ja. Nej, men alltså, när det bara är den här liksom, han eller hon söker, eller hon kan Node och de söker Node.js, nej, det var ingen match, och så vidare. det är ju, när det ibland är på den nivån, då kan det lika gärna bara vara en liksom sträng matchningsalgoritm som söker jobb eller matchar kandidater med jobb liksom. Så att det, man får ju, och jag tänker mig att det kanske också kommer ske en effektivisering och automatisering av delar av de här tjänsterna, och då liksom för utvecklare eller många andra jobb, så är det väl liksom, får man fundera på vad är det som är kunskapen här, vad är det som är det man faktiskt bidrar med som människa i yrket liksom. Det är ju inte att autocompleta saker i kod, och det är inte att liksom mejla och kolla på, diffa på CV-nyckelord heller liksom, som rekryterare. Så att det, ja, hoppas alla rekryterare som hör det här nu har hittat ett nytt kall i livet och förstått hur det funkar när vi har sagt till er hur det funkar.
Brände jag lite broar nu?
Nej då.
Till alla rekryterare och konsultmäklare som lyssnar. Jag, Bartek, älskar konsultmäklare.
Du står inte för de här åsikterna.
Nej, jag har faktiskt inga problem med konsultmäklare. Man går in i en uppgörelse med öppna ögon, tycker jag. Sen kan man tycka att det är fel. Men kan jag välja mellan ett uppdrag med 10% högre, allt annat lika, så kommer jag ta det som är 10% mer timpenning. Men
wow.
Kolla,
en kulle att dö på.
Jag ska inte dra ut det här för länge. Jag håller med i princip vad du säger. Så här, man går in med någonting med öppna ögon och man vet vad som gäller. Så här, fine. Problemet är så här, att det är väldigt många människor som inte har något val. Alltså, alltså sånt. Så att, det är lite så här kartell. Alltså, absolut, man går in i uppgörelsen med öppna ögon och säger, men vad är alternativet liksom?
Vi kan bara öppet fråga oss, skulle det kunna finnas en bättre modell?
Måste det absolut finnas en bättre modell?
Låt det nu vara ett diplomatiskt avslut, Patrik. Nu får du vara tyst. Nej, men det är väl lite det man får. Jag håller ju med. Alltså, alla som gör det vet ju vad de gör. Det är inte så att det sitter någon och så här, jag kunde inte köpa mat till mina barn för mäklaren tog 10%. Det är inte där vi är som tur är. Och så det är liksom, ja, men jag håller med. Det känns som att det är en modell som är totalt dominant. Och det är nog inte för att det är bra för utvecklare eller för de som anställer utvecklarna.
Jag tror det är jättebra för rekryterarna, för att de kan arbeta minimalt kan de göra och ändå få sina pengar. Så länge jag behöver ett jobb så vet de att de får de där 10% av mig. Så det finns inget incitament för dem att faktiskt göra någonting bättre för mig. Inte ens faktiskt, det finns inget incitament att se till att jag kommer någonstans där jag ens har bra betalt eller som jag trivs.
Alltså det är marginal nytta på din ökade timpenning för dem såklart. Om de får 10 kronor mer på 100-lappen, liksom, hur mycket jobb är det värt att lägga? För att aktivt söka efter det för dig, det känns som att det är ganska ovanligt att de skulle göra det, eller någon skulle göra det. Så att,
Hörrni gubbar, jag måste vidare. Vi får lämna ämnet till nästa gång.
Så skrev jag ett manifesto tills dess. Jag ska läsa upp.
Ja, nästa avsnitt så har vi, är det Bartek och två mäklare som får svara sig.
Det jag hör är att Patrik ska köra soloavsnitt.
Jag ska byta namn till Patrik Solanas.
Två flaskor vin och så själv en kväll och bara prata i två timmar. Då är det liksom... Ja, vi säger så.
Vi säger så.
Potpurri av ämnen idag.
Förlåt, jag ångrar mig. Menar du att du var så elak på den mäklaren?
För sent. Hej.